Tack så mycket för inbjudan att komma hit. Det är en stor glädje och det är också ett uttryck för det som ligger i vårt namn, församlingsfakulteten. Ursprungsvisionen är ju att det måste vara ett mycket närmare samarbete, samband mellan församlingarna och den teologiska utbildningen av präster och medarbetare än vad fallet har varit i Sverige under en lång tid. Och som man sår får man skörda. Och en utbildning som sätter Guds ord i centrum måste vara ett nära samarbete med församlingarna. Och därför är det väldigt roligt att komma ut och också se sådana som har varit hos oss och som nu är tjänst. Nu ska vi samlas kring ett ämne som är formulerat så: av ord är du kommen, Guds ord i församlingens liv. Av ord är du kommen, Guds ord i församlingens liv. Jag tänkte börja med en gräns, en skiljelinje som vi behöver reflektera över ofta. Man kan säga att mycket av teologin och predikans och kyrkans undervisning går ut på att hålla denna linje klar. Ja, det är på sätt och vis den mest grundläggande skiljelinjen inom teologi. Och det är linjen mellan skaparen och det skapade. Mellan Gud och övriga skapelse. Endast Gud är till från evighet. Endast om Gud kan vi säga att han är oskapad. Allt annat har honom att tacka för sin existens. Och i Bibeln läser vi på många ställen hur vi uppmanas att ansluta oss till tack och lov till den som har skänkt oss liv och existens. Ja, vi uppmanas i Bibeln att ansluta till den lovsång som pågår där himlarna och jorden lovprisar Herrens namn. I Saltaren finns många exempel på där det skapade liksom har sin rätta ställning när det är i tack och lov av skaparen. Och i himlen kommer detta att vara ett ämne för lovsången. Uppenbarelseboken 4, vers 11. Du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emot pris, ära och makt, ty du har skapat allt. Genom din vilja kom det till och blev skapat. Denna den mest grundläggande gränsen är samtidigt så svår för oss att ge akt på. För borde inte detta vara självklart att det är skillnad på Gud och skapelse? Finns det något mer grundläggande, något mer självklart än detta? Är det inte givet? Hur är det? I frestelsens stund i paradiset löd orden: ni ska bli så som Gud. Alltså syndafallet innebar ett överskridande av denna gräns. Människan ville sätta sig på Guds plats, bestämma själv om gott och ont. När vi tänker över denna gräns och liksom reflekterar över den, skillnaden mellan det oskapade och det skapade, så är nästa bibliska sanning att denna gräns faktiskt är passerad från Guds sida. Gud har trätt in i skapelsen. Gud har inte bara handlat in i skapelseverket genom frälsningshistorien som vi läser om patriarker, profeter, utan i tidens fullbordan har han trätt in så konkret och gått över denna gräns att han själv har blivit en del av det skapade. I människoblivandet, i sonens inkarnation i Jesus från Nazaret, har det oskapade trätt över denna gräns och blivit en del av det skapade. Och därför säger vi om Jesus och bekänner Han är sann Gud och sann människa. På en och samma gång, oskapad och skapad. Detta betyder inte att gränsen därmed har gjorts oklar eller att den har upphävts. Den är fortfarande lika fundamental. Men det blir extra tydligt när vi tänker utifrån detta på hur fantastiskt det är att Gud handlar in i skapelsen. Och det sätt som Gud framför allt gör detta på är genom sitt ord. Detta gäller även när vi nu tänker på sonens verk. Han blir människa, han lider och dör. Han för liv och oförgänglighet fram i ljuset genom sin uppståndelse. Men allt detta räcks oss sen genom ord. Ord också förenade med element som i dopet och nattvarden. Hebreerbrevet 1, vers 1. Sedan Gud många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Gud talar till sitt skapelseverk. Ja, Bibelns Gud är en Gud som talar. Och det Gud talar, det är inte tomma ord, utan det är skapande ord. Och med detta börjar vi närma oss rubriken för detta föredrag av Ord är du kommen. Vi känner igen formeln av jord är du kommen. Och det är sant. Människan är skapad av stoft. Men lika sant och på ett djupare plan kan vi säga av ord är du kommen. Guds skaparord. Jag tänkte att vi nu ska börja se på en del i skapelseberättelsen. Man säger ju ibland att vi inte kan läsa första Mosebok 1-3 för ofta. Vi behöver ofta återvända till första Mosebok 1-3. För där sätts liksom hela scenen för vår värld och för vårt liv. Så det kan vi inte läsa för ofta. Och ibland så finns det saker i denna berättelse som är på ett sätt så självklara för oss. Så vi liksom inte kanske reagerar som vi borde göra. En sak som är väldigt framträdande i de här första tre kapitlen. När man frågar vad kännetecknar så att säga Gud och Guds handlande. Jo, det är att Gud talar. Bibelns Gud är en talande Gud. Vi känner igen inledningen, det majestätiska som kommer där, hur Gud sade och det vart. Gud sade och det blev så. Majestätiskt rullar det ju fram dag för dag. Gud skapar alltså med sitt ord. Han säger och det blir till. Och detta är inte givet när vi jämför med andra berättelser från Mellanöstern, från den här tiden. För det finns andra sätt som motsvarar, alltså andra kulturers skapelseberättelse skildrar hur skapelsen blev till. Det finns till exempel tanken i vissa av de här att Gud eller gudarna föder fram skapelsen. Det emanerar ut ur gudomen som ett skapelseverk. Men inte så i Bibeln. Utan här är sättet som skapelsen blir till. Ord. Gud sade och det blev till. Och låt oss tänka vilka saker. Ta det på allvar det Bibeln säger. Gud säger och det blir till ljus. Gud säger och himmel och jord träder fram. Gud säger och havet blir till. Gud säger växter och djur blev till. Sol, måne, stjärnor, allting ur ett talat ord från Gud. Och vilket kraftfullt skaparord måste inte det vara när vi blickar ut över havet, jorden, växterna, djuren, solen, månen, stjärnorna. Vilket kraftfullt ord. Går vi nu lite närmare skapelseberättelsen så kan vi lägga märke till att alla de levande varelserna som jorden fylls av, de skapas i grupper, vi kan säga som kategorier. Det står att Gud låter i vattnen, står där de stora havsdjuren träda fram. Och det sägs att vattnet ska vimla av levande varelser. På land så är det uppdelat i fåglar som ska flyga under himlen och boskapsdjur, kräldjur, vilda djur. Det är liksom de grupper som allt levande indelas i. Men sen kommer det till människan och hon skapas som individ. Människan skapas inte här som en grupp, färdig grupp, utan som individ. Adam och sedan Eva. Och dessa individer, de blir tilltalade av Gud. Nu upprättas en relation genom ord. Så från att ha varit detta mäktiga skaparord som frambringar liv och frambringar människans liv, så blir hon nu insatt i en relation till sin skapare genom att Gud tilltalar henne. Och tittar vi hur denna relation beskrivs så kan man väl säga att det är tre delar i denna. Gud säger för det första allt som människan får. Sen säger han hennes uppgift och sen säger han ett förbud. Allt som människan får. Gud säger till Adam, du kan fritt äta av alla träd i lustgården. Så generöst uttrycks Guds godhet och välvilja mot sin skapelse, mot sin skapade mänsklighet. Du kan fritt äta av alla träd i lustgården. Ja, Gud är god. Och i äldre teologi kunde man uttrycka det så här, att Gud vill i skapelsen kommunicera sin godhet till oss människor. Det goda vi möter i skapelsen, i mat och dryck och dess skönhet och allt vad ni vill som är gott, skapelsegott, genom det möter vi Guds godhet. Han är alla goda gåvors givare. Uppgiften formuleras så, var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden. Lägg den under er och råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden. Och ett bud av trädet med kunskap om gott och ont skall du inte äta. Ty den dag du äter av det skall du döden dö. Så där får människan av Gud, hon sätts liksom in i sin uppgift, i sin relation till skaparen genom hans givande, hans rika, överflödande godhet, genom uppgiften och gränsen som hon inte får överskrida. Och nu ska vi inte idag gå närmare in på det som var uppgiften eller förbudet. Utan det vi särskilt ska lägga märke till det är att människans liksom villkor i skapelsen blir förmedlad genom ord. Och att då ta detta ord på allvar, det är liksom själva livsvillkoret. Ordet från Gud här är förenat med liv och att bryta det är förenat med död och förgängelse. Människan blir genom sitt brott mot Guds ord åter, stoft ska du åter bli. Men innan vi ser närmare på förhållandet till ordet, så låt oss se lite till på första Mosebok 1-3. Vi börjar ju i första Mosebok 1 med vad vi kan säga ett kosmiskt perspektiv. Det går liksom inte att tänka sig ett större perspektiv. Det talas om himlarna och jorden. Det talas om skapelsens morgon, alltså det allra största alltet, universum, och det allra första i tiden. Det är så stora perspektiv som vi överhuvudtaget kan anlägga. Och det är bra och det är nyttigt för oss att faktiskt tänka över detta, att reflektera över skapelsens storlek, tidens utsträckning, begynnelsen, för det får fram hur stor Gud är, den Gud vi bekänner oss till. Men utifrån detta stora, enorma, kosmiska perspektiv så leds vi alltså i de här korta kapitlen över till att människan, den enskilda, blir tilltalad av denne skapare. Och människan är då så skapad enligt Bibeln att vi kan säga det tillhör det att vara människa, att vara tilltalbar. Människan är tilltalbar. Det tillhör vår natur att vi kan ta emot ord från Gud. Och den Gud som Bibeln här talar om och som han träder fram för oss är en talande Gud. Han skapar genom sitt ord. Han träder in och upprättar en relation till det skapade genom sitt ord. Gud är en Deus loquens, en talande Gud. Nu vet vi från Nya testamentet, inte minst där det blir tydligt, det ligger också i det gamla, men att detta är en skapelse som sker i Kristus. Första Johannes 1 med en anspelning på första Mosebok säger ju att i begynnelsen var ordet. Kristus, sonen, är ordet och det är i honom och genom honom som denna skapelse blir till. Han är den som bär upp hela skapelsen med sitt mäktiga ord. Den Gud som så har skapat och som har trätt fram och blivit uppenbarad i Kristus är nu en Gud som är uppenbarad, men också fördold. Och det skulle jag vilja stryka under lite granna. Den Gud vi bekänner är uppenbarad. Det är sant och det bekänner vi ju klart och frimodigt. Men samtidigt ska vi så att säga göra allvar av att Gud är dold för oss. Vi kan inte se Gud med våra ögon. Jesus visade sig efter uppståndelsen, men sen även då dolde han sig och efter himmelsfärden togs han bort ur lärjungarnas åsyn. Det betyder inte att vi inte därmed skulle kunna veta att Gud finns. Paulus säger i Romarbrevet 1 att vi djupast sett som människor alla vet att det finns en Gud. Det blir nämligen klart genom Guds verk. Han själv är osynlig, men hans verk är synliga i skapelsen. Och därför, säger Paulus, står alla människor med skuld som liksom har handlat mot bättre vetande. Att säga att Gud är dold, det betyder alltså inte att vi därmed inte skulle kunna veta att Gud finns. Men det finns en viktig poäng med att betona att Gud fortfarande är dold. Nämligen det vi kan veta om Gud. Det måste vara det som Gud själv har gett oss. När han har trätt över gränsen mellan det skapade och det oskapade. Vår gudskunskap, det vi säger om Gud, det vi talar om Gud, det vi bekänner, måste bygga på det Gud har sagt genom sitt ord. Från människans håll är vägen till Gud stängd. Ingen människa kan säga hurdan Gud borde vara. Vi har inte förmåga att genomskåda det. Vi är helt hänvisade till vad Gud själv har sagt i sitt ord. Detta att Gud är osynlig, det hör ihop med tron. Hebreerbrevet 11, vers 1. Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Ett av Guds namn som vi möter det i Gamla testamentet, själva Guds namnet i bestämd form, det är jag är den jag är. Med de fyra bokstäverna J-H-V-H. Jag är den jag är. Och låt oss sätta samman det med det som vi har i det första budet. Första budet, du skall inga andra gudar ha vid sidan av mig. Om vi sätter ihop dessa två. Gud säger, jag är den jag är, till människan. Och han säger, du skall inga andra gudar ha vid sidan av mig. Och så tänker vi, hur fungerar buden? Jo, de fungerar ju så att de förbjuder någonting. Men samtidigt skyddar de någonting. Du skall inte stjäla. Det är ett förbud, du ska icke, och samtidigt skydda det, egendom. Du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska icke, och samtidigt skydda det som är inom där, nämligen äktenskapet. Första budet, du ska inga andra gudar ha vid sidan av mig, det skyddar Guds relationen med den Gud som har uppenbarat sig. Budet är riktat mot vår böjelse sedan syndafallet att vika av från Herren och göra oss avgudar. Och det skyddar relationen till den levande och verklige Guden. För att denna relation ska vara äkta måste den ju vara riktad mot en Gud som verkligen är till, verklighetens Gud. Och kristen tro handlar nu inte bara om att mena rätt, tänka rätt, utan om att stå i relation till en Gud som verkligen är till. Han är den han är. Och därför blir vårt tal, vår teologi så viktig. Den helige Gud som vi inte kan själva nå fram till kan vi möta genom sonen. Och därför blir ordet från Gud så viktigt, för det beskriver verkligheten. Och första budet är alltså uttryck för ett oerhört anspråk. Människan är kallad till och kan stå i relation till Gud, verklighetens Gud. Detta betyder att Gud som vi bekänner inte är en mänsklig konstruktion, inte en mänsklig tanke. Gud är inte något människotillverkat, så som hedningarnas avgudar är det. För teologin, för förkunnelsen, för själavården, för vårt kristna vittnesbörd så betyder det att vi kan inte säga sådär vad som helst om Gud. Vi kan bara säga det han själv har uppenbarat om sig själv. Därför kan vi säga och frimodigt bekänna att Gud är fader, men inte att Gud är moder. Vi kan frimodigt tala om Gud som han, eftersom det är så Bibeln gör det. Men vi kan inte säga hon om Gud. Och orsaken för att det är så Gud själv har presenterat sig i skriften. Konsekvent används till exempel han när det talas om Herren. En människogjord Gud, en tänkt Gud, kan alltid förbättras av människor. Det människogjorda kan göras bättre när tiderna förändras, när det sker en utveckling. Men skriftens Gud, han har uppenbarat sig som jag är den jag är. Och om Jesus sägs det i Hebreerbrevet att han är densamme igår, idag och i evighet. Detta är för tron ingen begränsning, en tvångströja, utan det är tvärtom trons glädje, trygghet, visshet. Gud är den han är, han ändrar sig inte, även om tiderna ändrar sig. Men denna frestelse nu att vi vill göra oss en gud utifrån våra tankar, våra önskningar, vår tids ideal, den har följt människan i alla tider. Och ofta säger man om denne avgud, som det sades om guldkalven: detta är din gud Israel som har fört dig upp ur Egyptens land. Och där mellan Aaron och Mose så har vi som ett paradigm. Aaron, han kommer från folket, gör oss en gud som vi kan se. Aaron kommer liksom i den meningen underifrån. Medan Mose kommer ovanifrån. Han kommer från berget, från uppenbarelsens berg där han har mött Herren. Och mellan Mose och Aaron så stod en kamp. Och det är en kamp som pågår än idag, om Gud ska få vara Gud som han har uppenbarat sig, eller om det ska vara en Gud av människotankar och människoideal. Därför får vi frimodigt bekänna att allt tal om Gud ska styras av hans egen uppenbarelse i den heliga skrift. Därför att Bibeln är djupast sett inte människors tal om Gud, utan Guds tal till människan. Låt oss också lägga märke till vilken hög och anspråksfull syn på språk som ligger i Första Mosebok 1. Språket. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Han sade och det vart. Och i Första Johannes 1, i begynnelsen var ordet. Alltså i begynnelsen var inte tystnad. Det högsta, så att säga, målet som det beskrivs i Bibeln är inte en ordlös tystnad eller kontemplation, utan det är lovsång. Ord, bekännelser, lovprisningar som vi möter i den himmelska världen. Och sonen, Guds egen son, kallas för ordet, logos. När han blir människa och säger om sina ord: himmel och jord ska förgås, men mina ord ska aldrig förgås. Detta rymmer en syn på språk som är viktig att lägga märke till. Gud har talat till oss med ord, språk som vi kan förstå. Detta är viktigt att lägga märke till, därför ibland möter vi riktningar, tendenser där man säger: Gud är så oändligt stor. Han är så väldig och ett så stort mysterium att allt mänskligt tal om honom bara är som famlande. Och därför kan man också säga olika saker om Gud, för ingenting kan ändå liksom träffa eller korrespondera mot hur han är. Naturligtvis ligger det mycket i att Gud är så oändligt stor och att vi inte kan fånga in Gud. Men vi ska hålla fast vid detta. Förbindelsen som finns mellan Guds ord och mänskligt språk. Gud som kallas ordet, han har också talat genom profeter med mänskligt språk som folk kunde förstå. Och om dessa, de inledde så: så säger Herren. Därför kan vi med en anspelning på, eller i en förlängning av en saltarsalm, nummer 94, vers 9. Bekänna Guds förmåga att tala till oss så att vi kan förstå. I denna saltarsalm 94, vers 9 står det: han som har planterat örat, skulle han inte höra? Han som har gjort ögat, skulle han inte se? Och då kan vi i förlängningen av detta ställa frågan: han som har skapat språket, skulle han inte kunna tala? Skulle inte Gud kunna förmedla sig till oss, sann kunskap om sig, genom språk? Om vi går ett steg till predikan, där Gud talar till oss. så skulle jag vilja läsa några verser. Och det är ett viktigt ställe som är som en slags övergång, kan vi säga, från de första vittnena, från apostlarna, från ögonvittnen till nästa ring där, de som hörde apostlarna, och sen gick detta vidare som ringar på vattnet. Men från apostlarna till ringen därefter, så har vi ett viktigt ställe i Johannes första brev, kapitel 1, vers 1-3. Det som var från begynnelsen, det vi har sett, det vi med egna ögon, det vi har hört och det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med egna händer tog på, det förkunnar vi, om livets ord talar vi. Ty livet uppenbarades och vi har sett det, och vi vittnar därom och förkunnar för er livet, det eviga som var hos Fadern och uppenbarades för oss. Ja, det vi har sett och hört, det förkunnar vi också för er, på det att också ni må ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är en gemenskap med Fadern och med hans son Jesus Kristus. De första vittnena, apostlarna, Johannes säger här, de fick höra, men de fick också ta på och de fick se. Men nu gäller de som hör apostlarna. Till dessa förkunnas det, vittnar med ord. Ja, vi har inget löfte från Gud att få se, men vi har fått ett löfte knutet till ord. Och genom detta ord som han nu till dem har skrivit till upprättas en gemenskap. Vi har gemenskap med Fadern och med hans son Jesus Kristus, och en gemenskap mellan de kristna. Den upprättas genom ord. Vi vill ibland se, liksom Thomas. Känna, ta på, bli vissa på det sättet. Men Jesus säger till Thomas att saliga är de som inte ser och ändå tror. Petrus säger i sitt första brev att ni är födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan en oförgänglig, Guds levande ord som består. Detta ord är det som har förkunnats för er. Ja, det tillskrivs alltså ordet sådana enorma krafter. Det jämförs med en säd. Och vi vet, en säd, den har liksom växtkraften i sig. Det jämförs med en kraft, en dynamis. Det jämförs med ett ljus som sprider sitt ljus och sin värme. Och det jämförs med ett svärd, ett tvegat svärd som tränger igenom. Det vill säga, Guds ord är kraftfyllt. Det skapar liv. Ni är födda på nytt genom Guds levande ord. Hur kan det ha denna verkan och kraft? I Romarbrevet kapitel 10 finns en vers som vi lätt glider förbi och missuppfattar, och den är till och med felöversatt i någon av de svenska översättningarna. Romarbrevet kapitel 10. Där talas det om att budbäraren som kommer med liv, bud om liv, och förkunnar. Och så ställer Paulus frågan, och då gäller det främst judar här som han tänker på. Hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro den som de icke har hört? Och hur skulle de kunna höra om ingen predikade? Alltså, han säger här, det handlar ju om Jesus. Hur skulle de kunna höra den som de inte har hört? Och det står alltså inte hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört om. Så står det inte. Hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Alltså när Paulus predikade om Kristus så var den som de mötte och hörde Kristus själv som verkar och möter genom sitt ord. Och detta är en uppfyllelse av det Jesus säger till apostlarna i evangelierna. Den som hör er, han hör mig. Och här säger alltså Paulus nu att detta går vidare så att en biblisk predikan, där är Gud själv och möter i ordet. Romarbrevet 10:17, tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Att höra Guds ord betyder därför att möta. Att höra är att möta. Jag vill läsa igen från Romarbrevet 10, jag läser från vers 6. Den rättfärdighet som kommer av tron säger, fråga inte i ditt hjärta vem ska fara upp till himlen, det vill säga för att hämta ner Kristus. Eller vem ska fara ner i avgrunden, det vill säga för att hämta upp Kristus från de döda. Vad säger den då? Ordet är dig nära i din mun och i ditt hjärta, nämligen trons ord som vi predikar. Därför är det så viktigt att Guds ord predikas. Genom det verkar Gud själv med sin ande. Han verkar liv, han verkar upprättelse, han verkar dom. Gud är den han är. Gud gör sitt verk genom sitt ord. Här skulle jag också vilja att vi uppmärksamma på en tendens i vår tid. Nämligen där man kan säga mycket positivt om Guds ord. Men där detta inte knyts till skriftens ord. Det blir liksom ett fritt svävande Guds ord. Obestämt. Inte skriftens ord, Bibelns ord. Och om man använder Guds ord på det här fria sättet så blir det i slutändan fyllt med vad vi människor vill lägga i det. Och då blir det istället för andens ord i skriften, människans ord, tidsandans ord. Därför Guds ord ska vi vara noga med att det är apostlarnas budskap, skriftens budskap. För att göra sin gärning genom ordet har Gud inrättat evangelieförkunnelsens och sakramentsförvaltningens ämbete. Med detta är jag inne på Augsburgska bekännelsen. Vår kyrkas grundläggande bekännelseskrift, Augsburgska bekännelsen, har en artikel 4 som handlar om rättfärdiggörelsen. Hur blir jag frälst? Hur kan jag stå rättfärdig inför Gud? Och svarar att det är genom tron på Kristus. Och så kommer artikel 5. För att vi ska få denna tro har Gud inrättat evangelieförkunnelsens och sakramentsförvaltningens ämbete. Detta är en livsnerv i kyrkan, att Guds ord blir förkunnat. Att det finns de som vill gå med detta ord och att de får platser, plattformar, sätts in i tjänst. Detta ord som kommer till oss, det kommer ju som ett yttre ord. Det kommer till oss utifrån. Det är inte något vi tänker ut i vårt inre, utan det kommer som ett yttre ord, ett verbum externum. Det blir vårt inre när vi griper om det. Men att det behövs komma utifrån, det har många upplevt när man är anfäktad, orolig, oviss, tvivlande, kämpande. Så kommer det utifrån. I predikan, i vittnesbörd, i samtal. Den tyske teologen Dietrich Bonhoeffer har uttryckt denna erfarenhet på en kärnfull sats. Han säger: Kristus i din broders mun är starkare än Kristus i ditt hjärta. Det tål att tänka på. Kristus i din broders mun är starkare än Kristus i ditt hjärta. Alltså Bonhoeffer säger ju inte att Kristus inte finns i ditt hjärta. Han finns där. Men detta inre liv behöver det yttre ordet som tillsägs mig utifrån för att bli visst. Han säger: i hjärtat kan det vara oro, ängslan, missmod, trötthet. Men det yttre ordet, det är fast, det är visst, det ger tron stadga. När Paulus nu till sist lämnar de äldste i Efesus, så håller han ett avskedstal som är mycket gripande och det är mycket viktigt. Han håller ett avskedstal till de äldste i Efesus, och vi kan läsa om det i Apostlagärningarna kapitel 20. Han beskriver där helt realistiskt hur denna församling kommer att bli angripen. Ja, vargar kommer att träda in i den, hota den. Och han manar lärjungarna, de äldste, att stå fasta. Och han slutar med att säga att han anbefaller dem till Gud och hans nåds ord. Och jag skulle vilja avsluta med att läsa några verser från Apostlagärningarna kapitel 20. Jag läser från vers 25. Och se, jag vet nu att ni inte mer kommer att få se mitt ansikte, ni alla, bland vilka jag har gått omkring och predikat om riket. Därför betygar jag för er nu idag att jag icke bär skuld för någons blod. Ty jag har inte undandragit mig att förkunna för er allt Guds rådslut. Så har nu akt på er själva och på hela den jord i vilken den helige ande har satt er till föreståndare, till att vara herdar för Guds församling som han har vunnit med sitt blod. Ja, jag vet att sedan jag har skilts från er ska svåra vargar komma och tränga in bland er, och de ska icke skona jorden. Ja, bland er själva ska män uppträda som talar vad förvänt är för att locka lärjungarna att följa. Vaka därför och kom ihåg att jag i 3 års tid, natt och dag, oavlåtligen under tårar, har förmanat var och en av er särskilt. Och nu anbefaller jag er åt Gud och hans nåds ord, åt honom som förmår uppbygga er och ge åt er arvedel bland alla som är helgade. Om ni läser detta hemma, Apostlagärningarna 20, så tänk på vilken roll ordet, förkunnelsen, tillskrivs. Paulus har vittnat, han har förkunnat, och nu förmanar han, och det som det hela bärs av är Gud och hans nåds ord. Amen.